Vi säger välkommen till Maggis Frisk som kommer att vara dagens sommarpratare här i Radio Örnsköldsvik.
Hej, jag heter Maggis Frisk, fast egentligen heter jag väl Margareta Frisk. Det var vad jag döptes till den där gången i april. Året vill jag inte gärna nämna längre. När jag döptes i Örnsköldsviks kyrka blev jag faktiskt historisk. Jag var den första som döptes av en kvinnlig präst. Det var Ingrid Persson som var den kvinnliga prästen. Fotograf Carl Otto Strandberg fotograferade. Han ska ha sagt att det är de bilder han tjänat mest på. Han sålde bilder över hela världen. Särskilt från det brittiska samväldet så kom det gratulationsbrev och presenter från en massa, företrädesvis äldre damer. Mina föräldrar gav mig namnet Kristina Margareta Olofsdotter Frisk. Det är ett ganska långt namn. Jag har aldrig riktigt gillat namnet Margareta. Margareta den tjocka och den feta. Eller Maggan heller för den delen. Så när min blivande make började kalla mig för Maggis när jag började gymnasiet. Ja, då kändes det som ett namn som lät gulligt och snällt. För jag är ju en snäll människa. Efternamnet Frisk var också länge en belastning för mig. Det är ju tacksamt att skoja om. Och det tror jag har lett till att jag är dålig på att gå till doktorn. Ja, rent av rädd. I och för sig så har jag väl klarat mig bra ifrån sjukdomar. Men jag har i alla fall gjort mig ett par egna mantran som jag använder mig av. Dels. Det som inte går över vänjer man sig vid. Och dels, till doktorn åker man ambulans. Som vuxen har jag dock sett efternamnet som en tillgång. Det är lätt att komma ihåg. Ja, själv kommer jag ju ihåg det, men jag tänkte andra människor som jag möter. Men Maggis, det blir ibland Margit. Jag är nog inte den enda som kallats Lillan och trott att den visan handlat om en själv. Det var smärtsamt att upptäcka att jag var född i mars och inte i maj. Och att jag ju faktiskt hette Margareta och inte Maja. Världen visade sig vara större än jag trott och den kretsade inte kring mig och min familj. Mina första år tillbringade jag på Själevadsgatan. Vi var ett gäng ungar i tre grannhus som var ute hela dagarna och lekte på våran gård. Var det inga barn ute så gick jag och hälsade på fru Karlsson som bodde i våningen ovanför. Hon tog sig alltid tid att lägga pussel eller spela spel med mig. Hon kunde plåstra om en också om det behövdes. Jag minns särskilt en gång när jag gick balansgång på räcket till källarnedgången för att imponera på lekkamraterna. Det var säkert någon av mina två äldre bröder som hade föregått med gott exempel och gett mig den idén. Jag ramlade ner med hakan före, rätt ner i betonggolvet. Blodet sprutade. Då var det fru Karlsson som såg till att pappa fick komma hem och skjutsa mig till sjukhuset för sömnad. Efter att en annan granne sagt sig inte ha några plåster. Trots att jag inte är lastgammal är det märkligt vad mycket det är som förändrats sedan jag var liten. Jag gick med hyran i kontanta medel till grannen, vice värden Ölund. Och jag fick varje gång en rejäl näve geléhallon med mig när jag gick ut därifrån. Apropå godis. Det här måste jag minnas fel, men jag minns att pappa i sitt kontorsrum på ett skåp hade en skål med engelska som jag fick en av när jag borstade tänderna som belöning. Visst måste jag minnas fel. När mamma låg på vanföret så kom det en hemsamarit och skötte om oss. Fantastiskt! Var tog de vägen? Hon stack goda nybakade rågbullar ut genom fönstret till mig. Vi bodde på första våningen med köksfönstret mot gården. Genom det fönstret så slängde vi också ut mynt, invirade i papper, när gårdsmusikanterna kom och spelade på gården. Det fanns nattvakt också.
Thank you.
Jag brukar ibland fundera över hur det förr kunde finnas så många arbetstillfällen som det gick att försörja en familj på, som nu är borta sedan länge. Banvaktare. Ja, jag sa banvaktare. Det är ju förresten ett yrke som verkar ha all anledning att återuppstå med tanke på hur eftersatta många av våra järnvägar är. Hur kunde folk klara sig på en lön förr? När jag var liten var de flesta mammorna fortfarande hemma. När jag funderar längre på det här med bara en lön så inser jag ju att visst, om jag också nöjde mig med att bo med familjen i en etta eller tvåa, äta enahanda mat varje dag, lappa och laga och vara nöjd med det, så skulle man ju säkert klara sig med en lön i familjen idag också. Men hur lätt är det att vara nöjd eller förnöjd? Ekonomisk tillväxt genom ökad konsumtion ska ju vara den enda rätta vägen för mänskligheten. Därför måste du och jag ständigt få oss att vilja ha mer och större, nyare, bättre. När manufakturer och industrier en gång så smått började skapa en liten ny klass, arbetaren, så hade arbetsgivarna det besvärligt. De flesta var fortfarande självägande bönder och torpare, åtminstone i Norrland. Och de var vana med självhushållning. Många arbetade bara tills de hade fått ihop nog med pengar för att kunna köpa salt, bly eller vad det var som de behövde. Och då återvände de hem till gården eller torpet. Det var ju också en massa lediga helgondagar i arbetarklassens barndom. Nu firar vi inte ens midsommar på rätt dag. Apropå hem till gården, minns ni Bengt Bratts tv-serie Hem till byn? Den gick förresten i repris här under våren. Det är ett helt underbart tidsdokument, inspelat som det är i flera omgångar. Det blev 8 säsonger inspelade mellan 1971 och 2006. Serien skildrar samhällsförändringarna under den tiden. Kanske främst på landsbygden, men miljonprogrammets miljöer saknas inte heller. Den serien borde vara obligatorisk i skolan. När jag var 6 år så flyttade vi till Järved. Mina första lekkamrater var en katt och en liten näbbmus. Den sistnämnda räddade jag från katten och tog in. Den försvann rätt snart. Sen träffade jag då min allra bästa vän Nils, som bara bodde ett par hus ifrån mig. Vi var tillsammans jämt och jag minns bara att vi var osams en enda gång. Och den osämjan varade bara tills jag kom hem. 2 hus bort. Då ringde jag genast till Nils och så var vi vänner igen. Nils och jag var väldigt kreativa. Och vi både tilläts och uppmuntrades att vara det. Det var byggen av kojer både inomhus och utomhus. En robot, snedsträck dator, gjorde vi av en stor wellpapplåda. Roboten kunde svara på alla frågor. Man skrev sin fråga på en lapp som man sen skickade in i roboten genom en liten springa som vi hade skurit upp i kartongen. Svaret kom med en monoton metallisk, ja, så gott vi kunde, metallisk robotröst. Tydligen var roboten döv, men inte stum. Kanske var det så att ett skriftligt svar var svårt att ändra, men ett muntligt svar, det kunde ju modereras om mottagaren visade sig vara något tvivlande på svarets riktighet. Vi anordnade också olympiska spel och startade ett mobilt museum. Museet, det bestod av locket på en skokartong med band i sidorna så att man kunde bära omkring museet som de här cigarettflickorna gjorde i biografsalongerna förr. Och vi hade bland annat ett apelsinskal i vårt museum. Det var resterna av en apelsin som vi påstod ätits av Galileo Galilei. Vi var rätt vetenskapligt inriktade båda två. Där låg också en sten och en träbit som hade sina egna fantastiska historier. Vi tog naturligtvis betalt för att lyfta på duken som låg över samlingen. När apelsinskalet började mögla så la vi ner vårt museum. En sak jag funderat över, det är hur visste vi när det var middagsdags när vi var små? Vi rörde oss ju ändå över rätt stora områden.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jogga dem. Sune, hotta. Rabba-dabow. Rabba-dabow. Blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Nej, aldrig jag äter med rotmos och potäter och isterband och kalvkotlett. Pytt, det är för pyttigt. Mjölk, det är för nyttigt. Mycket bröd för hårt att tugga. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. 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 Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha.
Nej. I högstadiet svek jag min vän. Nu blev ridhuset och dess hästar den alena rådande fritidsintresset. Ja, det var kanske en sanning med modifikation. Till slut så uppstod väl ett visst intresse för pojkar också. Biggis, som var 2 år äldre och hade körkort och en amazon, hon tog med mig på danser i Kramfors och Sollefteå. Det var nya jaktmarker för mig, men också på andra äventyr. Jag tänkte berätta för er om vårt kanske största äventyr. Vi var i hennes familjs stuga i Nora och hade lite tråkigt. Då kom vi på att vi skulle mona. Det var något nytt på den här tiden. Sagt och gjort. Biggie skulle köra och jag skulle mona. Som grädde på moset skrev Biggis med mycket bred svart tuschpenna "Stoppa porren" på min rumpa. Vi satte på oss hucklen för att inte bli igenkända och målade stora röda runda rosor på kinderna med läppstift. Och så bar det av mot Härnösand. Väl där så körde vi upp för och ner för Nybrogatan några gånger med min rumpa stickande ut genom det nervevade fönstret med texten väl synlig. När vi inte tordes köra mer så drog jag in rumpan och upp byxorna och så lämnade vi Härnösand. Men ganska snart upptäckte vi att vi var förföljda. Det var Härnösandsraggarna som jagade oss. Biggis körde så fort hon tordes, men vi kunde naturligtvis inte skaka av oss dem. Härnösands och Umeåraggarna, de var fruktade på den tiden. När en av bilarna körde om oss och la sig alldeles framför oss och bromsade ner farten, ja, då var det bara att köra in till sidan och stanna. Frågan var inte om, utan hur mycket stryk vi skulle få.
Come on.
Raggarna kom ut ur sina bilar och omringade oss. De knackade på rutan på föresidan och bankade på rutan på förarsidan, skulle man kunna säga. Och Biggie svevade tveksamt ner rutan. Jag var stel av skräck, men jag kunde i alla fall inte upptäcka några cykelkedjor. Hej på er tjejer, ska ni redan fara? Kom tillbaka, ni kan väl köra några svängar till, sa han som stack in huvudet i bilen och log. Han log. Vi svarade generade att vi måste åka hem och vi aktade oss noga för att inte säga att vi kom från Örnsköldsvik. Men kan vi inte förbjuda på er på fika då? Va? Och nu började det kännas bättre. Vi skulle inte åka på stryk. De hade uppskattat vårt lilla gästspel i residensstaden. Ja. Efter ytterligare några övertalningsförsök så släppte de iväg oss. Och en mil senare så kunde vi skratta åt alltihop. När vi närmade oss Sandöbron så var det en busshållplats på höger sida av vägen, mitt emot macken. Och där stod det lite människor och väntade på bussen. Ut med ändan, skrek Biggis. Och jag ner med brallorna och ut med ändan när vi passerade hållplatsen. Och vi skrattade så vi höll på att dö upp för Sandöbron. Men på Sandö stod polisen. Och vi blev naturligtvis invinkade. Jag skyndade mig att dra upp byxorna innan bilen stannade in till polismannen. Och Biggis vevade ner rutan en gång till. Och även om mina byxor var uppdragna så hade vi ju fortfarande de här blommiga hucklen. Och de röda kinderna blev om möjligt ännu rödare när vi kände igen polismannen. Hans barn red på ridhuset på lördagarnas barnridning. Och här gällde det att behålla hucklet på. Vad gör ni då? Frågade polismannen. Vi svarade att vi inte gjorde något särskilt och tänkte att huckle och röda kinder var väl ingen trafikförseelse. Biggis fick ändå visa körkortet. Men innan vi fick åka frågade han igen vad vi höll på med. Men fick väl inte så bra svar ifrån oss. Då berättade han att de hade fartkontroll innan bron och de poliserna hade sett vad vi hade gjort och meddelat detta till poliserna på ön. Och nu blev vi lite oroliga att vi skulle bli bestraffade på något sätt. Men polisen bara skrattade och frågade ännu en gång vad det var vi hade gjort. För de hade inte riktigt uppfattat vad det var kollegorna egentligen hade sagt. Så vi lämnade lite ytterligare detaljer i ärendet och då släppte de iväg oss skrattande. När jag gick i gymnasiet, då gick också de vuxenstuderande där. Det var suveränt bra. Inte bara därför att det fanns elever i klassen som hade bil och körkort. Men det gjorde också oss tonåringar lite vuxnare. Tonåren är ju annars en tid där i princip alla över 20 är töntar som inte begriper någonting. Men vi fick handgripligen uppleva att man faktiskt kunde ha kul och umgås med de där töntarna. Min bästis i klassen var 15 år äldre än jag. Berit, jag har fortfarande en av dina handdukar. Vi hade till och med ett hockeybockeylag i korpen tillsammans. Manglarnas IF. Vi hade klubbtröjor där en ärrad hockeybockeyspelare med kraft rullade en brödkavel över en stackars motståndare. Hedersmedlem i föreningen var faktiskt Lennart Hoa Hoa Dahlgren. Numera är han känd som en duktig frågesportare, men då var han mest känd som tyngdlyftaren Hoa Hoa. Men också som reklampelare för pappaledigheten som infördes 1978. Men själv var han visst aldrig pappaledig. Apropå det så hittade jag vid ett besök hos svärmor i köksalmanackan från 1956 något kul. Eller om det ibland känns som att vi inte hunnit särskilt långt med jämställdheten, så känns det som ett gigantiskt kliv framåt när man läser artikeln i denna köksalmanacka från 1956. Rubriken lyder: vad tjänar mannen på att ha en fru? Förutsatt att det var, som det står, en duktig fru, så uppräknas sedan vad mannen tjänar i 1952 års penningavärde. Exempelvis på att pressa, laga, kemtvätta sin mans kläder samt att sy en pyjama som året åt honom tjänar mannen 122 kronor. Artikeln, skriven av signaturen Malvina, slutar med meningen: en hemmafru, det är nog den största skattefria inkomst en man kan ha. Nu för tiden, när vi alla måste jobba, kan det ju bli lite stressigt ibland. Men ja, man kanske skulle ha haft sig en duktig hemmafru. Efter studenten så sommarjobbade jag på Hägglunds och hade för avsikt att läsa till flygingenjör på KTH när hösten kom. Men sista arbetsdagen kände jag att det var ju så roligt och intressant att jobba på Hägglunds, så jag gick och frågade om jag inte kunde få vara kvar. Och det fick jag. Det var bara att komma på måndag. Det var såna tider då. Det här var när F-hallen skulle byggas upp för att starta serietillverkningen av bandvagn 206. Det var utvecklande att trimma in de nya maskinerna, se till att det fanns material att bearbeta, programmera NC-maskinerna, vara med tekniker och produktionstekniker. När vi kommit igång så märkte jag att en del passningar, alltså hur mycket större eller mindre än det angivna måttet på ritningen ett mått fick vara. En del passningar var svåra att klara i maskinerna och det blev mycket kassationer. Och när jag kollade vart detaljerna skulle sitta och förstod att det inte behövde vara så fina passningar, så insåg jag vikten av att som ingenjör också ha ett hum om ekonomi och produktionsteknik. Så då blev det Linköping och industriell ekonomi. Men när jag kom dit blev jag besviken. En av våra lärare gratulerade oss för att vi var den första omgången som skulle slippa vara i verkstaden och lära oss svarva, borra och fräsa. Det var ju det som hade varit min poäng. Man måste ju veta hur saker och ting ska tillverkas för att kunna konstruera en kostnadseffektiv produkt. Ja, men som tur var så bodde en kille i min korridor som läste historia. Han berättade för mig att det gick att läsa arkeologi. Det hade jag velat läsa, men min syo i gymnasiet sa att det inte gick att läsa arkeologi. Så jag trodde att man måste vara kung för att få gräva. Eftersom jag hade sett Gustav den VI Adolf gräva på TV och Hatte Furuhagen. Fast han var ju ingen kung förstås. Så efter jul så bar det av till Uppsala och Gustavianum, ja, numera museum. Och där fördjupades mitt intresse för byggnader och byggnadsteknik. Ja, äldre teknik överhuvudtaget. Och jag insåg att jag nog egentligen mest gillar teknik som man begriper fullt ut och grejer som man kan laga själv. Elektronik, datateknik och det där, det är därför ganska ointressant för mig egentligen.
Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sedan vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sedan blåser på propellen så propellen går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är en makalös manik.
Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?
Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och det startar på ett kick. Det är en makalös manik.
Jaha, tack, tack. Men vad är det för maskin? Vad har man den till med det här?
Jo, i ändan utan masken är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere så där ungefär. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är en makalös manik.
Ja, tack, tack, snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Professorn. Professorn, jo, det var vi ville veta vad det är.
Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då. Det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För ser du, strömmen går tillbaks igen till början hela tiden. Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Och den startar på ett kick, det är en makalös manicken.
Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat?
Det är en evighetsmaskin.
Jaha, en evighetsmaskin.
Det är en evighetsmaskin.
Jaha, det var...
Det är en evighetsmaskin.
Ja, en evighetsmaskin, men det verkar ju
men... Det är en evighetsmaskin.
Du menar att den bara går och går av sig själv?
Det är en evighetsmaskin.
Jaha, men vad ska man med den till då?
Det är en evighetsmaskin.
Jag menar om den inte gör någonting bara...
Det är en evighetsmaskin. Någonting, det är klart att den gör någonting. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten.
Så ni har den här stora maskinen bara för att koka gröt ibland?
Det är en evighetsmaskin.
Mitt i somrarna.
Det är en evighetsmaskin.
Det var det konstigaste jag har hört.
Mitt första arkeologjobb var ett beredskapsjobb på Genesmon. För att få det så måste man vara arbetslös. Så jag gick och sa upp mig på Hägglunds, varifrån jag varit tjänstledig, för att få det här eftertraktade grävjobbet. Sånt går inte heller idag. Ja, när man slutar en anställning så är det trevligt att hälsa på med något fika ibland. Ha med sig en sockerkaka eller en chokladask. Men efter en tid så har de forna arbetskamraterna börjat att bytas ut emot andra. För det är okända personer. Då är det inte längre lika trevligt att hälsa på. Man har ju inget gemensamt minne att ta upp och skratta åt. Och slutligen så upphör dina besök. Jag tycker att det är likadant med staden. Vår stad, Örnsköldsvik. När vi skickar iväg våra ungdomar på utbildning vill vi ju att de ska komma tillbaka till oss och använda sina nyvunna färdigheter för vår kommuns fromma. Då anser jag att det är viktigt att vi bevarar vår stads karaktär. Jag vill inte att våra ungdomar och andra presumtiva återvändare ska komma tillbaka till ett fikabord fyllt av främlingar. Vi måste dessutom bestämma oss. Är vi en småstad eller är vi en storstad? På stadsplanen från 1910 kan man se en stad med visioner. Det var inte många som bodde i stan då, ungefär 4 000. Men planen visar att man ville expandera ytmässigt. Man la viktiga samhällsfunktioner i stadens utkanter och åt alla håll. Los Angeles är 10 mil långt, jag säger bara det. Istället för att expandera så impanderar vi. Om man får hitta på ett nytt ord, analogt med exploderar och imploderar. Allt ska antingen ske i hamnområdet eller så ska det byggas på höjden. Elithotell uppfyller ju för övrigt båda dessa kriterier.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Oh my girl, you're so young and pretty. There's one thing I know is true. Turning gray, he's been working and slaving.
Sedan har det grävts, fornbyats och museats. Och framtidsutsikterna, de ter sig numera allt mer begränsade. Jag vet ni numera också varför vi får sämre syn när vi blir äldre. Det är för att vi ska stå ut med vår egen spegelbild. Ålderssynheten måste vara till för att man inte ska knäckas av degenereringen. Ja, inte bara sin egen förresten. Men skitsamma. Är man som jag gift och har tak över huvudet och ett arbete att gå till, tre välartade barn och ett underbart barnbarn, så borde man vara tacksam. Och det är jag. Det är bara det att det är så lätt att glömma. Men sätter man på nyheterna på tv så. Det här får bli mina slutord. Njut av de förmågor och förmåner du har. Det är inte säkert att de finns kvar imorgon.
Riding so high, sailing the seas of success. But how long will it last, babe? That's just anybody's guess. Let me give you fair warning. Tomorrow never knows. Ever since time was down, yeah, well, that's just the way it goes. So many times I've seen it happen. Count your blessings while you may. Just when it pays, you got it all. Tells you she loves you, and you're feeling good today. She kisses you with passion, but you know passion fades away. Like a robber at midnight, someone steals it from your home. You're asking the daylight, why am I all alone? Oh yeah. So many times I've seen it happen. Count your blessings while you may. Just when you think you got it all. It happened. Count your blessings while you may.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.